En söndagsskolfröken undervisar sina barn om det här med att vara född eller bli född på nytt. Och hon försöker förklara då skillnaden mellan att födas liksom naturligt en gång i början, någon gång där, sker ju det oftast, eller alltid, och skillnaden då på att födas på nytt. Och någonstans där i den här förklaringen så ställer hon då frågan att tror ni att man föds? Kan man födas liksom som kristen? Och då är det en liten pojke till slut, efter en liten betänketid så där, så räcker han upp handen och så säger han: nej fröken, alla människor föds normala. Det är intressant, den inledning som vi har fått läst för oss. Vi har inte pratat vid vad jag skulle predika om idag. Men väldigt spännande det som har inletts. I fredag så, jag ska strax läsa ifrån Markus kapitel 10. Ifall du vill ha lite tid på dig och slå upp det. Markus 10. Och så säger jag som Hilding Fagerberg, jag vill bara säga lite innan jag börjar tala. I fredag så hade vi en ungdomssamling. Vi möter varje fredag ett 15-tal unga människor i Laxå, och det är fantastiskt att få göra det. Och då är det så att de har fått ge oss ledare ett antal ämnen som de vill att vi tar upp. Och i fredag så ville de att vi skulle ta upp det här med dödssynderna och synden. Och det är ju intressant att unga människor tänker på synd överhuvudtaget. För det är inte särskilt vanligt idag, ens i våra kyrkor, där man har suddat ut, eller det har blivit ganska luddigt om synd. Och ändå är det någonting som Gud är väldigt tydlig med. Och han går så långt att han säger att han hatar synden. Och han eller avskyr synden. Men är det någonting som Gud älskar så är det syndare. Är det någonting som Gud älskar så är det oss människor. Och jag tror att Gud vill, någonstans så vill ju Herren göra möte med oss, eller hur? Det är ju så. Gud älskar människan som är skapad till hans avbild. Och så sänder han Jesus för att dö på ett kors, det har vi hört här, för att öppna den här källan till förlåtelse, till möjlighet att komma tillbaka till Fadern, att komma tillbaka till det som Gud har tänkt. Och det är ju fantastiskt att det är så. Och jag vill läsa för dig då ifrån Markus kapitel 10, och jag läser därifrån vers 17. Markus 10 från vers 17. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden känner du. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din fader och din moder. Mannen sa: mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa en gång till dem: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Jag skulle vilja för det första ikväll säga någonting om att Guds rike väntar på oss. Här är en människa som undrar, faller ner inför Jesus i en förtvivlan på ett sätt. En människa som till synes har allt. En människa som har varit fantastiskt duktig på att hålla alla bud. En fantastiskt rik människa förstår vi av texten att det dessutom var. Men ändå förtvivlad. Och han ställer frågan, vad ska jag göra för att få ett evigt liv? Jag tror att vi lever i en tid där väldigt många människor ställer just den frågan. Vad är det jag ska göra för att få frid i mitt liv idag? Man upplever en kaotisk värld. Man upplever en mörk värld. Och i denna mörka värld så vill Guds rike komma in. Vi ber i bönen Fader vår, låt ditt rike komma. Vad innebär det? Vad innebär det när vi vill att Guds rike ska bli en del av vår verklighet, en del utav din och min vardag? Vad innebär detta? Guds rike, alltså denna himmelska värld som genom Jesus Kristus vill göra intåg i den här världen eller i den jordiska tillvaron. Du och jag lever ett liv som präglas av synd. Vad är synd? Ja, inte är synd i alla fall det här som vi ibland har ställt upp i någon sorts katalog, om den ens har funnits, men vi vet ju vad vi menar när vi säger syndakatalog. Det vill säga, det här är synd att gå på bio, det är synd att svära, det är synd att göra si och det är synd att göra så. Allt det där är egentligen bara frukter av synden i mitt liv. Synd är att missa målet. Synd är, säger Bibeln, att inte tro på Gud. När människor runt omkring oss inte har en synd så är man en person som söker. En person som vill finna friden i sitt liv. Vi lever i en tid och det är mörker runt omkring oss. Det är mycket av lidande och död. Och det är här som frälsningen vill komma. Det är hit in i den här verkligheten av mörker och synd och elände som Guds rike, det vill säga kärlekens rike, vill bli en del av. Jag tror att vi kan se vissa konturer i alla fall av Guds rike i det som är församlingen. Romarbrevets 14 kapitel och 17 vers säger så här: Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. När du säger ja till Jesus så flyttar Guds ande in i din ande och den blir levande. Och när det sker så händer ju någonting i ditt och mitt liv. Då blir du och jag rätt färdiggjorda. Vi får uppleva den här innerliga friden och glädjen som Gud vill ge till oss. Det sker i den helige ande. För alla människor så finns det en väg in i Guds rike. Och jag tror att det börjar, precis som det börjar för den här unge mannen. Han kommer inför Jesus och frågar, vad är det jag ska göra? Alltså, man måste fyllas av en längtan efter att få den här friden som man längtar efter. Man vill ha någonting annat än det som den här världen har att erbjuda. För den här världens glädje är väldigt kortvarig, eller hur? Världen talar egentligen mycket mer om lycka. Men vad talar Guds församling om? Vad är det Jesus talar om? Jesus säger egentligen aldrig, vad jag vet, ni får gärna visa det bibelstället om ni har hittat det. Jag tror i alla fall att det är så att Jesus inte på något ställe säger, jag ska göra er lycklig. Vad är det Jesus säger? Han säger, salig är den som, och sen så har han en mängd saker där som gör oss saliga. Vad är det då för skillnad på lycklig och salig? Lycklig, det är oftast förknippat med en flyktig sak i livet. Du får en iPhone 5. Och du är lycklig. Eller hur? Wow, jag har den senaste modellen av mobiltelefon. Och du är lycklig. Sen sätter du på tv:n på kvällen och ser en reklamslogan. Eller reklaminslag. iPhone 6 är på ingång. Är ni med på bilden? Alltså du får det senaste bara för att komma hem och inse det är något ännu nyare på gång. Och så var den lyckan slut. Lycka är förknippat med någonting som är väldigt kortvarig. Ditt favoritlag. Jag får ta mitt eget då så att ni liksom hänger med på bilderna, va? Okej? Okay? HV71 vinner. Yes! Man är glad, man är lycklig. Och så kommer en ny omgång. Och då går det inte lika bra, är ni med? Så lycka är förknippat med någonting som är väldigt flyktigt och som väldigt snabbt går över. Saligheten däremot är någonting som finns på djupet av ditt liv. Och när du upplever att du kommer in i en dalgång, för alltså vår livsresa innehåller berg och dalar. Är vi med på det? Det innehåller de här härliga ljuspunkterna då solen skiner, Gud är god, du får äta dig mätt och frun är glad. Jag menar, då är allting härligt, va? Är ni med? Men det kommer också dalar då solen inte skiner, då smärtsamma förluster gör sig påminda, då allt annat som där som är liksom frestelser över livet, det kommer över oss. Att då i dalgången få känna, jag är i alla fall ett Guds barn. Jag är älskad av en levande Gud. Det gör mig salig. Det är inte flyktig lycka. Det är en salighet som finns på djupet av mitt liv. Därför säger Matteus 6:33, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det finns alltså något positivt med en ung människa som kommer inför Jesus och säger, vad ska jag göra för att få ett evigt liv? Därför att det som jag har runt omkring mig av rikedomar och av för egen förmåga att leva ett rättfärdigt liv. För det hade han ju. Han hade följt varenda lag. Och ändå så är det någonting i hans inre som fattas. Vad är det jag ska göra? Så Guds rike väntar på att du tar ett steg och ställer frågan till din Gud, vad är det jag ska göra? Att komma fram till honom. Låt mig då säga min andra punkt. Det är svårt att komma in i Guds rike. Jesus säger här, det är lättare för en kamel att komma in i ett synålsöga. Hur många här har sett en kamel? Hur många har sett en synål? Hur många inser att kamelen har det lite trassligt för att komma igenom? Det var betydligt färre. Det är svårt att komma in i Guds rike. Varför då? Och vad är hindret? Vad är det som gör att det är svårt? Är det att Jesus har gjort vägen eller dörren så liten och så trång att vanliga människor inte liksom hur som helst ska komma in där? Är det Jesu fel? Eller är det så att felet kanske egentligen ligger hos mig? Ungdomen. I den här killens fall så var det också rikedomen. Han hade dessutom ett hederligt liv. Men det var ändå någonting som fattades. Han hade aldrig ro i sin själ. Låt mig nämna tre hinder som kan finnas i våra liv. För det första, min egen förträfflighet. Jesus säger, du ska inte mörda. Det har jag aldrig gjort, jag klarar den första. Du ska icke begå äktenskapsbrott. Jag klarar det också. Du ska inte stjäla. Där sprack det lite. Är ni med? Ja, ni har ju aldrig gjort det, men jag snattar någon liten chokladbit någon gång. Men det är preskriberat, okej? Ni ser så chockade ut. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor, där var jag och proffs. Mellan gångerna. Är ni med? Alltså, vi kan vara jätteduktiga i oss själva. Min förträfflighet. Jag behöver egentligen ingen nåd, därför att jag är ganska duktig på att hålla allt det där som Gud har sagt att jag ska göra. Jag är ganska bra på det. Jag faller lite då och då, men i det stora hela är jag rätt bra. Jonas Gardell går ännu längre. Det finns ingen synd, därför behövs ingen nåd. Den andra hindret för oss att ta emot Guds rike, det kan vara människofruktan. Vad ska människor säga om jag blir en kristen? Eller när du har blivit en kristen, att då leva i den här fortsatta törsten. Det är livsfarligt att inte vara törstig längre. Hungrig kan vi vara hur länge som helst i princip och vi ändå överlever. Men missar vi törsten så är det nära döden alltså. Det vet ni som jobbar inom vården att så är det. Man måste ändå ha vätska i sig. Och jag tänkte att den kristne, står det, är planterat vid vattenbäckar. Som ett träd planterat där, nära vattnet. Därför man behöver hela tiden dricka på nytt igen. Och när du och jag blir liksom de här gammelkristna, vi sitter ner och vi njuter av Herrens närvaro, ja absolut. Men vi känner inte liksom längre den där törsten. Därför det är andra saker som pockar på i våra liv. Det är andra saker som blir viktigare. Och likgiltigheten liksom bara finns där. Och vi får inte den där längtan efter att gå fram kanske till förbön längre. Vad ska grannen säga då? Om jag går fram. Jag är ju en fin kristen, inte behöver jag Gud. Eller ja, det vet jag ju att jag behöver, men jag behöver inte visa det så tydligt. Alltså hur har vi kommit dit här att det inte är så naturligt längre där vi ber för varandra? Människofruktan. Och det sist tredje då som kan hindra oss, det är just det här med avgudar, välfärd och pengar. Men vad är det står på ett annat ställe i Bibeln? För en del, det finns ju någon sån här typ av fattigdomsteologi. Att det är så sunt att vara fattig. I så fall har jag varit väldigt kristen länge. Men jag tror inte att det liksom är det som är grejen. Vad står det i Guds ord? Jo, det står: kärleken till pengar är roten till allt ont. Eller hur? Det står inte att pengarna är ont. Det står att kärleken till dem. Det vill säga, om dina rikedomar, om det som är din välfärd betyder mer för dig än vad Gud betyder, då är vi illa ute. Men var och en behöver ju naturligt, vi behöver kläder på oss. Vi behöver mat att äta, vi behöver hem att bo i. Vi behöver bilar. Det är långt mellan Finnerödja och vad är vi någonstans? Älgarås. Eller hur? Vi behöver allt det här. Så är det. Men om det där får en större betydelse i våra liv än vad Gud får, då är vi illa ute. Jag tror, för att Guds rike ska ta sin boning i våra liv, så behövs det en hel överlåtelse. Det är allt eller inget. Jag kan inte säga, ja Jesus, jag ger dig här nu 10% av min tid. Du vet att jag är väldigt upptagen och viktig person här. Och jag har ju mycket för mig, va, och så. Och sen är det ju lite tv-program som man måste se också. Sen är det ju, ja, måste ju se till att bilen funkar. Och, ja. Men den kan man ju lämna bort till någon. Är ni med? Alltså, jag tror inte att det funkar. För någonstans så kommer andra saker att ta mer och mer och mer och mer av din tid. Och vi behöver ge Gud allt, allt eller inget. Sök först Guds rike. Var nöjd med Gud, lev tillsammans med Gud, och han tillåter sen att du tittar på det där tv-programmet. Jag tror inte att Gud är liksom så pass korkad eller dum att han inte tillåter något. Allt är tillåtet, säger Paulus. Allt bygger inte upp, allt är inte nyttigt, men allt är tillåtet. Så ät tårta och njut. Eller hur? Det var många som gick bort från Jesus. I det här fallet så står det: han gick bedrövad därifrån, ty han ägde mycket. Han hade sitt hjärta på ett annat ställe. Han var inte beredd att överlåta det till Gud. Och kanske att det var därför Jesus sa som han sa. Han visste vad den här mannen hade sitt hjärta. Vad har du och jag mitt hjärta? Vad har vi våra hjärtan någonstans? Har vi våra hjärtan hos Gud? Eller har vi våra hjärtan hos, i våra hus, eller våra bilar, eller våra familjer? Det finns så mycket som vi kan prioritera fel. Jag tror att Gud tillåter allt det där. Det är viktiga saker. Vi ska vara rädda om våra familjer. Absolut. Men om vi inte kan prioritera Gud först, så är det ändå ingenting värt i förlängningen. Därför så tror jag att Jesus säger: det är svårt att komma in i Guds rike. Det är inte enkelt. Det kan kosta på. Men det är ändå värt sitt pris. För det tredje och sista: vägen till Guds rike är öppen för alla. Jag tror att väldigt många människor söker efter Guds rike. Väldigt, väldigt många människor vill dit. Det är bara det att man inte är riktigt säker på att det är dit man, att det är det man söker efter. Man söker i allt möjligt därför att man vill ha frid på insidan. Man vill ha harmoni i sitt liv. Och så söker man och så söker man och så söker man. Och det kunde ändå inte ge det som man letar efter. Vägen till Guds rike är öppen för alla. Men om nu Gud har öppnat vägen för alla människor, Är den lika öppen för dig och mig som församling? Är du och jag beredd att öppna våra dörrar för att göra det möjligt för människor att finna denna väg, detta Guds rike? Väldigt många människor söker i ett offrande. På gamla testamentets tid så var det offrande med djur och hit och dit. Och man hade en offerkultur som var väldigt speciell. Många människor söker i det vi kallar för meditation, askes, pilgrimsfärder. Men om de här, alla de här vägarna, om de kunde leda till frälsning, så hade ju inte Jesus behövt att dö. Därmed inte sagt att meditationen alltid är fel. Att pilgrimsfärder alltid är fel. Bibeln talar om det. Det är bra saker. Det är viktiga saker att du och jag kan ta de där stunderna av Guds närvaro i våra liv. Att åka till exempel på en retreat. Jag åkte på en retreat när jag gick på skolan, tror jag berättat det någon gång. En tyst retreat dessutom. Det var en stor prövning. Det var 3 dagar. Man skulle inte säga något på 3 dagar, vet du. Men vad nyttigt det var. Du vet, när man hade varit tyst ett tag och Gud fick chansen att säga något. När allt det där bullret, när allting liksom susade du så, och hela allt hade liksom fått sjunka bort. Och det var bara jag och Gud där. Det var fantastiskt. Jag rekommenderar de här sakerna. Retriter eller meditationer, om du så vill, alltså på ett sunt sätt. Just det här, att ta tiden med Gud. Men de är inte frälsningsbringande. De hjälper oss framåt. Det som är frälsningsbringande är ju att Jesus har dött på korset för dig och mig. För vad är det han säger? Det är omöjligt. Lärjungarna blir ju totalt förvirrade och säger: ja, men om det nu är så att den där kamelen inte kommer in genom den nålsöglan, hur är det då möjligt för människor att överhuvudtaget bli kristna? Och Jesus säger: det går inte. För människor är det omöjligt. Men för Gud så är allting möjligt. Det är Gud som gör det möjligt för varje människa att komma ända fram. Att Guds rike ska ta sin ingång i ditt liv handlar om att Gud har gjort någonting på korset. Det är där allting börjar. Till sist, lyssna på det här. Herre, jag vill bida stilla vid din port tills min själ din blida faders blick försport. Trött på allt mitt eget, ödmjukt här jag står. Hjälp mig sista steget, du som allt förmår. Intet kan jag taga som ej du mig ger. Jag förmår ej draga himlen till mig ner. Därför vill jag bida, Herre, vid din port, icke fåfängt strida som jag fordom gjort. Månne Gud förkasta någon enda själ som till honom hastar, nej, jag vet det väl. Om en världen rämnar, Herrens nåd står kvar. Trygg är den som lämnar, säger hans förvar. Det är gott att bida, Herre, vid din port. Himlar öppnas vida, här är helig ort. Här min själ förnimmer glädjens nya ton. Och jag ser ett skimmer från en snövit tron. Det är segersånger, segertoner menar jag. 206. Jag tycker den är bra. Låt oss be.
Herre, vad ska vi göra för att vinna evigt liv? Och du säger till oss, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Syndens börda som så hårt vill snärja oss, som vill förstöra livet för oss och som vill dra oss bort ifrån ditt rike. Och så säger du, kom till mig, för jag vill skänka vila. Tack Jesus Kristus för att vi får säga vårt ja till dig. Herre, vi vill inte vara som ynglingen som gick bedrövad hem ifrån mötet därför att vi ägde mycket eller därför att vi inte vågade eller därför att vi inte hade lust just nu. Herre, vi vill vara en skara som kommer till dig och säger, rör vid mitt liv, rör vid mitt hjärta, förlåt min synd. Låt mig få komma till den där källan som det stod om i Zakaria, var det väl 13:1. Den där källan där jag kan få förlåtelse för det som varit. Och att jag kan få uppleva frälsning. Där jag kan få uppleva att ditt rike får bli en del av mitt liv. Herre, tack att du vill hjälpa mig, oss, att prioritera dig framför allt annat. Att först söka ditt rike och din rättfärdighet. Så får vi också allt det där andra, som också är viktigt, som också är bra, som också hjälper oss i vårt vardagsliv. Men låt vårt fokus få vara på dig och vad du har gjort för oss. Tack Herre för att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.